Kapitel 15. Främlingar och vänner. Solskenet som strömmade över den smala sängen var det som slutligen väckte Rand ur en djup men orolig sömn. Han drog en kudde över huvudet, men den stängde inte ljuset ute helt, och egentligen ville han inte somna om. Fler drömmar hade kommit efter den första. Han kunde inte minnas några av de senare, men han visste att han inte ville drömma mer. Med en suck kastade han kudden åt sidan och satte sig upp, grimaserade när han sträckte på sig. All den verk han hade trott att han blivit av med i badet var tillbaka, och han hade fortfarande ont i huvudet. Det förvånade honom inte. En dröm som den där var nog för att ge vem som helst huvudvärk. De andra hade redan bleknat bort, men inte den. De andra sängarna var tomma. Ljuset föll in genom fönstret i brant vinkel. Solen stod högt över horisonten. Om han hade varit hemma på gården skulle han vid det här laget redan ha gjort i ordning någonting att äta och tagit itu med sina sysslor. Han kravlade sig ur sängen, argt muttrande för sig själv. En stad att bese, och det väckte honom inte ens. Åtminstone hade någon sett till att det fanns vatten i tillbringaren, och det var fortfarande varmt. Han tvättade och klädde på sig snabbt, och ett ögonblick tvekade han inför Tams svärd. Lärn och Thom hade lämnat sina sadelväskor och filtar i rummet förstås, men väktarens svärd syntes ingenstans till. Lärn hade burit sitt svärd i Imonsvål redan innan någonting tydde på oroligheter. Han trodde att han borde följa den äldre mannens exempel. Medan han spände det på sig sa han sig att det inte berodde på att han ofta hade dagdrömt om att gå omkring på gatan i en riktig stad med ett svärd vid bältet. Och sedan slängde han manteln över axeln som en säck. Han tog trappstegen två i taget när han sprang ner till köket. Det måste vara det ställe där man snabbast fick något att äta. Och under sin enda dag i Berlon ville han inte slösa bort mer tid än han redan hade gjort. Blod och aska. Det kunde gott ha väckt mig. Mäster Fitch stod ute i köket och grälade på en knubbig kvinna som hade mjöl upp till armbågarna, uppenbarligen kokerskan. Eller snarare grälade hon på honom, hötte med fingret under hans näsa. Serveringsflickor och kökspojkar. Pojkar som skurade kittlar och pojkar som vaktade spett. Alla höll sig sysselsatta med sitt och visade en utstuderad brist på intresse för det som pågick framför näsan på dem. Men Siri är en snäll katt, sa kokerskan skarpt. Och jag tänker inte tåla att höra annat, hör ni det? Ni klagar på att han sköter sin uppgift för väl. Det är vad ni gör, om ni vill höra min mening. Jag har fått klagomål, lyckades mäster Fitch inflika. Klagomål, bästa mor, hälften av gästerna. Jag tänker inte lyssna på det. Jag tänker bara inte lyssna på det. Om de vill klaga på min katt så kan de laga maten själva. Jag och min stackars gamla katt som bara gör vad han skall. Vi går någonstans där vi är uppskattade. Det gör vi minsann. Hon knöt upp förklädesbanden och började lyfta förklädet över huvudet. Nej, tjöt mäster Fitch och rusade fram för att hejda henne. De dansade runt i en cirkel. Kokerskan som försökte ta av sig förklädet och värdshusvärden som försökte få på henne det igen. Nej, Sarah, flämtade han. Det här behövs inte. Det behövs inte, säger jag. Vad skulle jag ta mig till utan er? Siri är en duktig katt, en utmärkt katt. Han är den bästa katten i Berlon. Om det kommer fler som klagar ska jag säga åt dem att de kan vara tacksamma att katten gör vad han ska. Ja, tacksamma. Ni får inte ge er av, Sarah. Sarah. Kokerskan slutade upp att gå runt och lyckades slita åt sig förklädet. Som ni vill då, som ni vill. Hon stod med förklädet i båda händer men knöt inte banden. Men om ni väntar er att jag ska ha någon mat klar till middagen så är det bäst att ni går ut härifrån och låter mig ta itu med det. Det här må vara ert värdshus, men köket är mitt. Om ni inte vill laga maten. Hon gjorde en gest, liksom för att räcka honom förklädet. Mäster Fitch tog ett steg bakåt och slog ut med händerna. Han öppnade munnen men hejdade sig. Såg sig om för första gången. Köksbiträdena var fortfarande ytterligt ointresserade av kokerskan och värdshusvärden. Och Rand började ivrigt leta igenom sina jackfickor. Även om han bortsett från det mynt Moraine hade givit honom inte hittade någonting i dem utom ett par kopparslantar och lite småsaker. Fick kniven och brynstenen. Två extra bågsträngar och en snörstump som han kanske kunde få nytta av. Jag är säker, Sarah, sa Mäster Fitch försiktigt, att allting kommer att vara lika utmärkt som vanligt. Och därmed gav han köksbiträdena en sista misstänksam blick och gick sedan därifrån med så mycket värdighet han kunde uppamma. Sarah väntade tills han hade gått innan hon raskt knöt förklädesbanden igen och sedan fäste hon blicken på Rand. Du vill väl ha någonting att äta, va? Nå, kom in då. Hon gav honom ett snabbt leende. Jag bits inte. Vad du än kan ha sett som du inte borde ha fått se. Sil, ge pojken lite bröd och ost och mjölk. Det är allt som finns just nu. Sätt dig, pojk. Dina vänner har gått ut allihop. Utom en pojke som vitt jag förstod inte mådde riktigt bra. Och du vill väl säkert gå ut du med. En av kökspigorna kom med en bricka medan Rand satte sig på en pall vid bordet. Han började äta medan kokerskan återgick till att knåda degen, även om hon inte alls hade pratat färdigt. Du får inte ta vid dig för det du såg. Mäster Fitch är bra för att vara kar, även om inte ens det bästa av er är mycket att ha. Det är alla som klagar han blir retlig av. Och vad har det att klaga på? Vill de hellre hitta levande råttor än döda? Även om det inte är likt Siri att lämna kvar sitt hantverk så där. Och över ett dussin. Siri skulle inte släppa in så många på värdshuset, aldrig någonsin. Det här är ett rent ställe också. Och här borde vi inte ha besvär med sådant. Och att de allihop hade ryggen knäckt dessutom. Brödet och osten förvandlades till aska i Rands mun. Ryggen knäckt. Kokerskan viftade med en mjölig hand. Tänk på roligare saker. Det är så jag ser på det. Vi har en lekare här, vet du. Sitter i skänkrummet i detta ögonblick. Men du kom visst tillsammans med honom, inte sant? Du är väl en av dem som kom tillsammans med mor Alice. Jag tyckte väl det. Jag får inte många tillfällen att se den här lekaren själv, tror jag. Inte när det är så fullt på värdshuset som det är. Och mest slöder från gruvorna också. Hon dunsade extra hårt med degen. Inte sådana som vi vanligtvis skulle släppa in, men hela staden är full av dem. Men det är väl bättre än man kunde vänta sig, antar jag. Jag har inte sett en lekare sedan före vintern och... Rand åt mekaniskt, utan att känna någon smak och utan att lyssna på vad kokerskan sa. Döda råttor som hade fått ryggen knäckt. Han åt hastigt upp frukosten, stammade fram ett tack och skyndade ut. Han måste få prata med någon. Skänkrummet på hjorten och lejonet hade inte mycket mer än namnet gemensamt med skänkrummet på Vinälvens värdshus. Det var dubbelt så brett och tre gånger så långt och högt upp på väggarna hade man målat färggranna bilder av utsirade hus i trädgårdar fulla av höga träd och prunkande blommor. Istället för en enda stor eldstad fanns det en i varje vägg och det fanns tjogtals med bord där nästan alla stolar, bänkar och pallar var upptagna. Alla gästerna, män med pipor mellan tänderna och sejdlar i händerna, satt framåtlutade med uppmärksamheten riktad mot en och samma sak. Thom, som stod på ett bord mitt i rummet med sin mångfärgade mantel slängd över en stol intill. Till och med Mäster Fitch höll en silversejdel och en putsduk i helt orörliga händer. Kråmande, hovar av silver och stolta välvda halsar, förkunnade Thom. Och på något sätt tycktes han inte bara rida en häst utan delta i en lång procession av ryttare. Silkesmanar fladdrar när de kastar med huvudet. Tusen strömmande baner målar regnbågar mot en oändlig himmel. 100 mässingstrumpeter får luften att skälva, och likt åskan mullrar trummor. I våg på våg kommer leveropen från de många tusenden som ser på. Kommer i vågor över Ilians tak och torn, svallar och bryts ohörda runt i tusentals ryttarna, vilkas ögon och hjärtan skiner i det helgade uppdraget. Jakten på hornet rider ut. Rider ut för att söka efter Valorous horn, som kallar upp åldrarnas hjältar ur deras gravar att strida för ljuset. Detta var vad lekaren hade kallat slätsång, de där nätterna vid lägerelden under ritten norrut. Sagor, sa han, kunde berättas på tre olika sätt: på högsång, slätsång eller folklig, vilket helt enkelt betydde att man berättade dem så som man skulle ha berättat för grannen om skörden. Det hände att Thom berättade sagor på folklig sång, men han brydde sig inte om att dölja sitt förakt för stilen. Rand stängde dörren utan att gå in och sjönk ihop mot väggen. Thom skulle han inte få några råd av. Moraine, vad skulle hon göra om hon visste? Så upptäckte han att folk stirrade på honom när de gick förbi, och han märkte att han stod och muttrade för sig själv. Han slätade till jackan och rätade på ryggen. Han måste få prata med någon. Kokerskan hade sagt att en av de andra inte hade gått ut. Det var en ansträngning att inte springa. Han knackade på dörren till det rum där de andra pojkarna hade sovit och stack sedan in huvudet. Men där fanns bara Perrin som låg på sängen, ännu inte påklädd. Han vred på huvudet för att titta på Rand och slöt sedan ögonen igen. Mats båge och koger stod i ett hörn. Jag hörde att du inte mår bra, sa Rand. Han kom in och satte sig på sängen bredvid. Jag ville bara prata, jag... Han visste inte hur han skulle lägga fram det här, insåg han. Om du är sjuk, sa han och reste sig till hälften, så borde du kanske sova. Jag kan gå. Jag vet inte om jag någonsin kommer att sova igen, suckade Perrin. Jag hade en mardröm, om du nu måste veta, och kunde inte somna om. Mert berättade nog med nöje. När jag sa varför jag var för trött för att följa med ut i morse skrattade han. Men han har också drömt. Jag lyssnade på honom största delen av natten när han låg och vred sig och muttrade, och försökte inte säga till mig att han sov gott. Han la sin grova arm över ögonen. Ljus, vad trött jag är. Men om jag ligger kvar här en timme eller två kanske jag får lust att gå upp. Mert kommer aldrig att sluta reta mig om jag går miste om Berlon bara för en dröm. Rand satte sig sakta på sängen igen. Han slickade sig om läpparna och sa sedan snabbt: dödade han en råtta? Perrin sänkte armen och stirrade på honom. Du också, sa han slutligen. När Rand nickade sa han: jag önskar att jag vore hemma igen. Han sa till mig, vad ska vi göra? Har du berättat för Moraine? Nej, inte än. Jag kanske inte gör det, jag vet inte. Du då? Han sa, blod och askarand, jag vet inte. Men ens reste sig Perrin upp på armbågen. Tror du att Mert hade samma dröm? Han skrattade, men det lät så tvunget. Och han såg konstigt ut när jag sa att jag inte hade kunnat sova för att jag hade drömt. Det kanske han hade, sa Rand. Skuldmedvetet upptäckte han att han var lättad över att inte vara ensam om det här. Jag hade tänkt fråga Thom till råds. Han har sett mycket av världen. Du tycker inte att vi ska berätta för Moraine, va? Perrin sjönk ned på kudden igen. Du har hört berättelserna om Aes Sedana. Tror du att vi kan lita på Thom? Om vi nu kan lita på någon. Rand, om vi kommer levande ur det här, om vi någonsin kommer hem igen, och du hör mig säga någonting om att ge sig av från Emons Wall, om så bara till vakthöjden, så sparkar du mig, avgjort. Så där ska du inte säga, sa Rand. Han förmådde sig att le så glättigt han kunde. Det är klart att vi kommer hem. Och upp med det nu. Vi är i en stad och vi har hela dagen på oss att se den. Var har du dina kläder? Du kan gå. Jag vill bara ligga här en stund. Perrin la armen över ögonen igen. Du får gå före. Jag kommer ikapp dig om en timme eller två. Skyll dig själv, sa Rand och reste sig. Tänk på vad du går miste om. Vid dörren stannade han. Berlon. Hur många gånger har vi pratat om att få se Berlon en vacker dag? Perrin låg där med armen över ögonen och sa inte ett ord. Efter en stund gick Rand ut och stängde dörren efter sig. I gången utanför lutade han sig mot väggen och hans leende slocknade. Han hade fortfarande ont i huvudet. Verken var värre, inte bättre. Han kunde inte uppanna någon större iver att se Berlon heller, inte nu. Han kunde inte uppamma någon större iver för någonting. En husa kom förbi med famnen full av lakan och gav honom en orolig blick. Innan hon hunnit säga någonting gick han vidare ned i gången, drog manteln över axlarna. Thom skulle inte bli klar i skänkrummet på många timmar än. Han kunde lika gärna gå ut och se sig om. Kanske skulle han hitta Mert och höra efter om Baal Samon hade förekommit i hans drömmar också. Den här gången gick han långsammare ner för trappan och gned sig i tinningen. Trappan slutade i närheten av köket, så han gick ut den vägen. Nickade åt Sarah, men skyndade vidare när hon verkade vilja ta vidare hon hade slutat. Stallplanen var tom så när som på match, som stod i stalldörren, och en av de andra stalldrängarna som var på väg in i stallet med en säckslängd över axeln. Rand nickade åt match också. Men denna gav honom en trumpen blick och gick in. Han hoppades att resten av staden påminde mer om Sarah och mindre om Match. Och eftersom han gärna ville se hur den en stad var skyndade han på stegen. Vid den öppna grinden till stallplanen stannade han och stirrade. Folk trängdes på gatorna som får i en folla. Folk som var upp till ögonen svepta i mantlar och rockar, med mössor neddragna i kylan, vindlade om varandra med snabba steg, som om vinden som visslade över hustaken blåste fram dem, armbågade sig fram utan att ge varandra mer än en hastig blick eller enstaka ord. Bara främlingar, tänkte han. Inga av dem känner varandra. Lukterna var också främmande, skarpa och sura och söta. Allt blandat i en röra som fick honom att gnida sig om näsan. Inte ens vid Beltane hade han sett så många människor trängas med varandra. Inte ens hälften så många. Och det här var bara en gata. Mäster Fitch och kokerskan hade sagt att det var trångt i hela staden. Hela staden? Sådan här? Han backade sakta undan från grinden, bort från gatan som var så full av folk. Det var faktiskt inte rätt att lämna Perrin ensam i sin säng. Och tänk om Thom blev klar med sina sagor medan Rand var ute i staden. Lekaren kanske tänkte gå ut själv och Rand behövde prata med någon. Det vore bättre att vänta en stund. Med en lättnadens suck vände han ryggen åt myllret på gatan. Men tanken på att gå tillbaka in på värdshuset tilltalade honom inte. Inte med den här huvudvärken. Han satte sig på en tunna bakom värdshuset och hoppades att den kalla luften skulle lindra värken. Då och då kom Match fram till stalldörren för att stirra på honom. Och till och med på så här långt håll kunde han urskilja karns ogillande min. Var det folk från landet han ogillade? Eller hade han blivit brydd av hur mäster Fitch hade välkomnat dem sedan han hade försökt jaga bort dem för att de kommit in bakvägen? Han kanske är en mörk vän, tänkte han, och väntade sig att skratta åt tanken, men den var inte rolig. Han drog med handen längs fästet på Tams svärd. Det fanns inte mycket kvar som överhuvudtaget var roligt. En fåraherde med en häger på svärdet, sa en låg kvinnoröst. Efter det kan man tro på nästan vad som helst. Vilken olycka har du råkat ut för, sörlänning? Förskräckt hoppade Rand upp. Det var den kortklippta flickan som han sett tillsammans med Moraine när han kom ut ur badrummet. Hon var fortfarande klädd i manskläder, jacka och byxor. Hon var lite äldre än han, trodde han, med mörka ögon som var ännu större än Egwens och förundligt uppmärksamma. Det är du som är Rand, eller hur? Fortsatte hon. Jag heter Min. Jag har inte råkat ut för någon olycka, sa han. Han visste inte vad Moraine hade sagt till henne, men han mindes Lans förmaningar om att det inte fick tilldra sig någon uppmärksamhet. Varför tror du det? Imons Wall är en stillsam plats och vi är stillsamma människor. Det är inget ställe för olyckor om det inte har med skörden eller fåren att göra. Stillsam, sa Min med ett litet leende. Jag har hört folk prata om er från Tjufloden. Jag har hört skämt om nackstyva fåraherdar. Och så finns det ju folk som faktiskt har varit där nere. Nackstyva, sa Rand och rynkade pannan. Vad då för skämt? Det som vet, fortfor hon som om han inte hade sagt någonting, säger att ni är idel leenden och hövlighet, beskedliga och medgörliga som lamm, på ytan åtminstone. Under den, sägs det, är ni sega som gamla ekrötter. Gräver man för djupt, säger de, så stöter man på sten. Men stenen ligger inte så långt ned hos dig eller hos dina vänner. Det ser ut som om en storm har sopat bort det mesta som täckte den. Moraine berättade inte allting för mig, men jag ser det jag ser. Gamla ekrötter, sten. Det lät knappast som någonting en köpman eller hans tjänare skulle säga. Men det där sista fick honom att rycka till. Han såg sig snabbt om. Det var tomt på stallplanen och de närmaste fönstren var stängda. Jag känner ingen som heter... Vad sa du nu igen? Mor Eilis då, om du föredrar det, sa Min med en road blick som fick honom att rodna. Det finns ingen inom hörhåll. Varför tror du att mor Eilis har ett annat namn? Därför att hon berättade det för mig, sa Min, så tålmodigt att han rodnade igen. Inte för att hon egentligen hade något val. Jag såg med en gång att hon var annorlunda. Förra gången hon tog in här, på väg söderut. Hon kände till mig. Jag har pratat med såna som hon förr. Såg, sa Rand. Ja, du kommer väl knappast att skvallra för ljusets söner. Inte med tanke på det färdsällskap du har. Vitrockarna skulle inte gilla det jag gör mycket mer än de gillar det hon gör. Jag förstår inte.
Hon säger att jag ser delar av väven.
Min skrattade till och skakade på huvudet. Låter lite för storvulet för mig. Jag bara ser saker när jag tittar på folk. Och ibland vet jag vad det betyder. Jag tittar på en man och en kvinna som inte ens har pratat med varandra. Och så vet jag att de kommer att gifta sig med varandra. Och det gör de. Sådant. Hon ville att jag skulle titta på er. Er allihop, tillsammans.
Rand rös. Och vad såg du?
När ni är tillsammans. Gnistor som virvlar omkring er, tusentals. Och en väldig skugga, mörkare än midnatt. Det är så starkt att jag undrar varför inte alla kan se det. Gnistorna försöker fylla skuggan och skuggan försöker svälja gnistorna. Hon ryckte på axlarna. Allihop är ni bundna vid någonting farligt. Men jag får inte ut mer av det.
Allihop, muttrade Rand.
Egwene också.
Men de var inte ute efter... Jag menar...
Min tycktes inte lägga märke till klavertrampet.
Flickan, Hon är en del av det, liksom lekaren. Du är kär i henne.
Han stirrade på henne.
Det kan jag se utan att se några andra bilder.
Hon älskar dig också. Men hon är inte ämnad åt dig, eller du åt henne. Inte så som ni båda vill.
Vad ska nu det betyda?
När jag tittar på henne ser jag samma sak som när jag tittar på Nor Ailis. Jag ser annat också, saker som jag inte förstår. Men jag vet vad det betyder. Hon kommer inte att tacka nej till det.
Allt det här är bara dumheter, sa Rand osäkert. Huvudvärken höll på att ge med sig, förbytas i någonting domnat. Det kändes som om huvudet var fullt av ull. Han ville komma undan den här flickan och det som hon såg. Men ändå.
Vad ser du när du tittar på oss andra?
Allt möjligt, sa Min med ett flin, som om hon visste vad han egentligen ville fråga.
Mäster Andra hade ruinerna av 7 torn runt huvudet och en vagga med ett spädbarn som höll i ett svärd och...
Hon skakade på huvudet.
Runt män som han, du förstår, finns det alltid så många bilder att de trängs med varandra.
De starkaste bilderna runt lekaren är en man, inte han själv, som jonglerar med eld. Och det vita tornet. Men det begriper jag inte alls när det är en man. Det jag ser tydligast runt den lockige är en varg. En sönderslagen krona och träd som blommar runt honom. Och den andra. En röd örn. Ett öga på en balansvåg. En dolk med en rubin. Ett horn och ett skrattande ansikte. Det finns mer, men du förstår vad jag menar. Den här gången vet jag varken ut eller in.
Så väntade hon, ännu flinande, tills han harklade sig och frågade. Och jag då? Hon lyckades låta bli att skratta rent ut.
Ungefär samma saker som runt de andra. Ett svärd som inte är något svärd. En gyllene krona av lagerblad. En tiggarstav. Att du häller vatten över sand. En blodig hand och ett vitglödgat järn. 3 kvinnor som står runt en likbår där du ligger. Svart som sten som är våt av blod.
Ja, ja, avbröt han olustigt. Du behöver inte berätta om alltihop.
Allra mest ser jag blixtar omkring dig. Vissa som är riktade mot dig. Vissa som kommer ur dig. Jag vet inte vad något av det betyder, utom en sak. Du och jag kommer att träffas igen.
Hon gav honom en forskande blick, som om hon inte förstod det heller.
Varför skulle vi inte, sa han. Jag kommer den här vägen när jag reser hem igen.
Det gör du nog, ja. Plötsligt var hennes flin tillbaka, torrt och mystiskt, och hon klappade honom på kinden.
Men om jag berättade allt jag såg för dig skulle du bli lika krullhårig som din bredaxlade vän.
Han drog sig undan hennes hand som om den var rödglödgad.
Vad menar du? Ser du någonting om råttor? Eller drömmar?
Råttor?
Nej, inga råttor.
Och vad drömmar beträffar så är det kanske din uppfattning om en dröm. Men jag har aldrig tyckt det.
Han undrade om hon var galen så som hon flinade.
Jag måste gå, sa han och makade sig runt henne. Jag måste träffa mina vänner.
Gå då,
men du kommer inte undan.
Det var egentligen inte så att han började springa. Men varje steg var snabbare än det föregående.
Spring om du vill, ropade hon efter honom. Du kommer inte undan mig.
Hennes skratt drev honom över stallplanen och ut på gatan, ut bland de larmande människorna. Hennes sista ord var alldeles för lika det som Baal Samon hade sagt. Han törnade in i folk när han skyndade genom folkmassan, drog på sig hårda blickar och hårda ord.
men han saktade inte in förrän han var flera gator bort från värdshuset. Efter en stund började han återlägga märke till omgivningen. Huvudet kändes som en ballong, men han stirrade och njöt ändå. Han tyckte att Berlon var en storslagen stad, om än inte på samma sätt som städerna i Thoms sagor. Han vandrade upp för breda gator, de flesta stenlagda, och ner för trånga, vindlande gränder, vart slumpen och folkmassans tryck än förde honom. Det hade regnat under natten, och de gator som inte var stenlagda hade redan stampats till lera. Men leriga gator var ingenting nytt för honom. Ingen av gatorna i Imonswall var stenlagd. Det fanns sannoliken inga palats och bara ett fåtal hus som var märkbart större än husen där hemma. Men alla hus hade tak av skiffer eller tegel, lika fina som taket på Vinälvens värdshus. Han antog att det skulle finnas ett slott eller två i Camlin. Vad värdshus beträffade räknade han till 9, inget mindre än Vinälvens värdshus, och de flesta lika stora som Hjorten och Lejondet. Och det fanns många gator som han ännu inte hade sett. På alla gator fanns det affärer, och utanför dem stod bord som skyddades av markiser, bord som var fulla av varor, allt från tyg och böcker till grytor och stövlar. Det var som om 100 gårdfarihandlare hade vält ut innehållet i sina vagnar på en gång. Han stirrade så mycket att han mer än en gång måste skynda vidare när affärsinnehavare stirrade misstänksamt på honom. Första gången det hände förstod han inte blicken. När han väl gjorde det började han bli arg, tills han mindes att här var det han som var främling. Hur som helst kunde han inte ha köpt så mycket. Han flämtade till när han såg hur många kopparmynt som bytte ägare för ett dussin missfärgade äpplen eller en handfull skrumpna rovor, sådant som han i Tjofloden skulle ha givit till hästarna. Men folk verkade ivriga att betala. Det fanns sannoliken folk så det räckte, enligt hans åsikt. Ett tag var han överväldigad av blotta antalet. Vissa hade kläder av finare snitt än någon i Tjofloden, nästan lika fina som Moraines. Och rätt många hade långa, pälsprämade rockar som fladdrade runt deras vrister. De gruvkarar som alla på värdshuset hela tiden pratade om var kutryggiga, som alla som arbetar under jorden. Men de flesta människor var inte annorlunda än de han hade vuxit upp med, varken till utseendet eller klädseln. På något sätt hade han väntat sig att det skulle vara det. Faktiskt hade vissa av dem så mycket av Tjofloden i sina ansikten att han kunde föreställa sig att det tillhörde en eller annan familj i Imonswall. En tandlös, gråhårig kar med öron som en krukas satt på en bänk utanför ett av värdshusen och stirrade sorgmodigt ned i en tom sejdel. Och han kunde med lätthet ha varit Billy Congars kusin. Den där skräddaren med de insjunkna kinderna som satt framför sin butik och sydde kunde ha varit John Thanes bror. De hade till och med samma kala fläck på bakhuvudet. En man som nästan var en avbild av Samuel Crowe trängde sig förbi Rand när han svängde runt ett hörn och klentroget stirrade han på en ben i liten kar med långa armar och stor näsa, klädd i kläder som mest såg ut som ett trasbylte som skyndsamt trängde sig fram i vimlet. Karns ögon var insjunkna och det smutsiga ansiktet härjat, som om han inte hade sovit eller ätit på flera dagar. Men Rand kunde svära på. Så fick den schaskige karn syn på honom och stelnade till mitt i steget, likgiltig för de människor som nästan snavade över honom. Då försvann Rands sista tvivel. Mr. Fane, ropade han. Vi trodde att ni... Snabbt som ögat kilade gårdfarihandlaren iväg. Men Rand rusade efter honom, ropade ursäkter över axeln åt de människor han törnade emot. Genom trängseln uppfattade han hur Fane störtade in i en gränd och han följde efter. Ett par steg in i gränden hade gårdfarihandlaren stannat. Gränden slutade i ett högt staket. När Rand tvärstannade vände sig Fane mot honom, vaksamt hopkrupen, och backade undan. Han viftade med sina smutsiga händer åt Rand, försökte få honom att hålla sig undan. Han hade flera revor i rocken och manteln var nött och trasig, som om den hade utsatts för mycket hårdare behandling än den var avsedd för. Mr. Fane, sa Rand tveksamt. Vad står på? Det är jag, Rand Althor från Eonswall. Vi trodde allihop att trolllocken hade tagit er. Fane gjorde en skarp gest och ännu hukande sprang han ett par klumpiga steg mot grändens öppna ände. Han försökte inte ta sig förbi Rand eller ens komma i närheten av honom. Låt bli, sa han strävt. Han vred hela tiden på huvudet som om han försökte se allting ute på gatan bakom Rand. Nämn inte. Hans röst sjönk till en hes viskning och han vände bort huvudet. Iakttog Rand med snabba, förstulna blickar. Det finns vitrockar i staden. Vi har inga skäl att besvära oss, sa Rand. Följ med mig till Hjorten och Lejondet. Jag och mina vänner bor där. Ni känner de flesta av dem. De blir glada att få se er. Vi trodde allihop att ni var död. Död, snäste gårdfarihandlaren förorättat. Inte Payden Fane. Payden Fane vet hur man kommer ner på fötterna. Han rättade till sina trasor som om det vore högtidskläder. Har alltid gjort det. Kommer alltid att göra det. Jag kommer att leva länge. Längre än... Men blev hans ansikte skarpare och han grep om jackbröstet. Det brände min vagn och alla mina varor. Det hade det väl inget skäl att göra. Jag kom inte åt mina hästar. Mina hästar. Men den där fete gamle värdshusvärden hade låst in dem i sitt stall. Jag var tvungen att vara snabb för att inte få halsen avskuren. Men vad hade jag för glädje av det? Allt jag äger nu är det jag går och står i. Är det rättvist? Jag bara frågar, är det rättvist? Era hästar är kvar i mäster Alvers stall, oskadda. Ni kan hämta dem när ni vill. Om ni följer med mig till värdshuset så kan Moraine säkert hjälpa er tillbaka till Tjofloden. Ah, det är Aes Sedain, inte sant? En vaksam min drog över Fanes ansikte. Men kanske. Han tystnade och slickade sig ängsligt om läpparna. Hur länge stannar ni på... Vad heter det? Vad sa du nu igen? Hjorten och Lejonet? Vi ger oss av imorgon, sa Rand. Men vad har det med... Du kan bara inte ana, gnällde Fane. Du som står där med mat i magen har sovit gott i en skön säng. Jag har knappt sovit en blund sedan den natten. Mina stövlar är alldeles utslitna, så som jag har sprungit. Och det jag har ätit. Hans ansikte förvreds. Jag vill inte vara på mils håll från Acedare, spottade han fram. Inte många mil, men jag kanske blir tvungen. Jag har inget val, eller hur? Tanken på att ha hennes blickar på mig, på att hon ens ska veta var jag är. Han sträckte sig mot Rand som om han ville gripa tag i dennes jacka, men han hejdade sig och tog faktiskt ett steg bakåt. Lova mig att du inte berättar för henne. Hon skrämmer mig. Det finns inga skäl att berätta för henne. Inga skäl till att en Aes Sedain ens ska veta att jag lever. Du måste lova. Du måste. Jag lovar, sa Rand lugnande. Men ni behöver inte vara rädd för henne. Följ med mig. Åtminstone kan ni få ett mål varm mat. Kanske det, kanske. Fane gned sig eftertänksamt om hakan. Imorgon, sa du. På den tiden. Du glömmer inte att du har lovat. Du kommer inte att låta henne. Jag tänker inte låta henne göra er illa, sa Rand. Men samtidigt undrade han hur han skulle kunna hindra en Aes Sedain från att göra som hon ville. Hon kommer inte att göra mig illa, sa Fane. Nej, det gör hon inte. Jag kommer inte att låta henne göra det. Som en blixt pilade han förbi Rand ut i vimlet. Mr. Fane, ropade Rand. Vänta! Han rusade ut ur gränden, precis lagom för att se den trasiga rocken försvinna runt ett hörn. Ännu ropande sprang han efter den, rundade hörnet. Han fick bara tid att se en mans rygg innan han törnade in i den, och både han och den andra tumlade omkull i leran. Kan du inte se dig för? Hördes ett muttrande under honom, och häpen tog sig Rand upp på fötter. Mert! Mert satte sig upp med en illasinnad blick och började skrapa leran av jackan. Du måtte verkligen hålla på att bli stadsbo, sover hela morgonen och springer omkull folk. Han reste sig upp, stirrade på sina leriga händer, muttrade sedan och torkade av sig på manteln. Hör du, du kan aldrig gissa vem jag tyckte att jag just såg. Payden Fane, sa Rand. Payden Fane. Hur visste du det? Jag pratade med honom, men han sprang sin väg. Så troll... Mert tystnade och såg sig vaksamt omkring, men folk gick förbi utan att bevärdiga dem med en blick. Rand var glad att han hade blivit lite mer försiktig. Så det fick inte tag i honom. Jag undrar varför han lämnade Imons Wall så där, utan ett ord. Antagligen började han springa då, och så stannade han inte förrän han kom hit. Men varför sprang han nu? Rand skakade på huvudet och önskade att han hade låtit bli. Det kändes som om det skulle kunna ramla av. Jag vet inte. Utom att han är rädd för Mor Alice. Det var inte lätt att hela tiden vakta på tungan. Han ville inte att hon ska få reda på att han är här. Han fick mig att lova att inte berätta det för henne. Nåja, jag tänker inte avslöja hans hemligheter, sa Mert. Jag önskar att hon inte visste att jag är här heller. Mert. Folk strömmade fortfarande förbi utan att bry sig om dem, men Rand sänkte ändå rösten och lutade sig närmare sin vän. Mert, hade du mardrömmar i natt om en man som dödade en råtta? Mert stirrade på honom utan att blinka. Du också, sa han slutligen. Och Perrin, förmodar jag. Det var nära att jag frågade honom i morse, men det måste han ha haft. Blod och aska. Nu är det någon som får oss att drömma mardrömmar. Rand, jag önskar att ingen visste var jag är. Det fanns döda råttor över hela värdshuset i morse. Han kände inte lika mycket rädsla för att säga det som han skulle ha gjort tidigare. Han kände inte mycket alls. Deras ryggar var knäckta. Hans egen röst ekade i öronen. Om han höll på att bli sjuk skulle han kanske bli tvungen att gå till Moraine. Han blev förvånad över att tanken på att Aes Sedain skulle använda kraften på honom inte gjorde honom orolig. Mert tog ett djupt andetag, drog manteln om sig och såg sig om, som om han letade efter någonstans att gå. Vad händer med oss, Rand? Vad? Jag vet inte. Jag tänkte be Thom om råd, om huruvida jag ska berätta för någon. Nej, inte henne. Kanske honom, men inte henne. Skärpan i Mats röst överrumplade Rand. Så du tror honom? Han behövde inte förklara vad han menade med han. Den grimas Mert gjorde visade att han förstod. Nej, sa Mert långsamt. Det är bara så riskabelt. Om vi berättar för henne och han ljög, då kanske det inte händer någonting alls. Kanske. Men det kanske räcker med att han är i våra drömmar för att... Jag vet inte. Han tystnade och svalde. Om vi inte berättar för henne så kanske vi får fler drömmar. Råttor eller ej, så är drömmar bättre än... Minns du färjan? Jag tycker att vi ska tiga. Som du vill. Rand mindes färjan och Moraines hot. Men det föreföll vara mycket länge sedan. Som du vill. Perrin kommer inte att säga någonting väl, fortfor Mert, som stod på tå och gungade upp och ned. Vi måste gå tillbaka till honom. Om han berättar för henne så räknar hon ut att det hände oss också. Det kan du slå vad om. Kom.
Han började snabbt gå genom folkvimlet. Rand stod där och tittade efter honom tills Matt kom tillbaka och tog tag i honom. När han kände beröringen på armen blinkade han till och följde sedan efter sin vän. Vad är det med dig? Frågade Matt. Tänker du somna igen?
Jag tror att jag är förkyld, sa Rand. Hans huvud var spänt som en trumma och nästan lika tomt.
Du kan säkert få lite hönssoppa när vi kommer tillbaka till värdshuset, sa Mert. Han höll igång en stridström av småprat medan de tog sig fram genom de myllrande gatorna. Rand ansträngde sig för att lyssna och rent av säga någonting då och då. Men det var en ansträngning. Han var inte trött, han ville inte sova. Det kändes bara som om han svävade. Efter en stund upptäckte han att han berättade för Mert om min. Jaså, en dolk med en rubin, sa Mert. Det gillar jag. Men jag vet inte när det gäller det där ögat. Är du säker på att hon inte hittade på? Jag tycker att hon borde veta vad alltihop betyder om hon verkligen är en spåkvinna. Hon sa inte att hon var spåkvinna, sa Rand. Jag tror på att hon ser saker. Kom ihåg att Moraine stod och pratade med henne när vi kom ut från badet. Och hon vet vem Moraine är. Mert rynkade pannan mot honom.
Jag trodde att vi inte fick säga det namnet.
Nej, muttrade Rand. Han gned huvudet med båda händer. Det var så svårt att koncentrera sig på någonting.
Jag börjar tro att du verkligen är sjuk, sa Mert, fortfarande med rynkad panna.
Plötsligt drog han i Rands jackarm för att få honom att stanna. Titta på dem. Tre män i bröstharnesk och spetsiga stålhjälmar, putsade så att de sken som silver, kom ned för gatan mot Rand och Mert. Till och med armskydden glimmade. Deras långa mantlar var oklanderligt vita och med en sol omgiven av strålar broderad på vänster axel. Och follarna fladdrade precis ovanför leran och pölarna på gatan. De höll händerna på sina svärdsfästen och betraktade omgivningen som om de tittade på småkryp som kommit framkravlande under en ruttnande stock. Men det var ingen som återgäldade blickarna. Ingen tycktes ens lägga märke till dem. Ändå behövde de tre männen inte tränga sig fram i vimlet. Folksamlingen delade sig på ömse sidor om dem, liksom av en ren händelse, så att det gick i ett litet tomrum som följde dem åt.
Tror du att det är ljusets söner? Frågade Mert högt.
En förbipasserande gav Mert en skarp blick och skyndade sedan på stegen. Rand nickade. Ljusets söner, vitrockar, män som hatade Aes Sedair. Män som sa åt folk hur de borde leva och ställde till tråkigheter för dem som vägrade att lyda. Om nu nerebrända gårdar och ännu värre kunde kallas för något så milt som tråkigheter.
Jag borde vara rädd, tänkte han.
Eller nyfiken. Någonting åtminstone. Istället stirrade han likgiltigt på dem.
Det ser inte så märkvärdiga ut, tycker jag, sa Mert. Men viktiga verkar det vara, eller hur?
Strunt i dem, sa Rand.
Värdshuset. Vi måste prata med Perrin.
Precis som Edward Conger. Han har också alltid näsan i vädret.
Plötsligt flinade Mert till och fick en glimt i ögat.
Kommer du ihåg när han ramlade ner från vagnsbron och måste gå hem alldeles genomvåt? Det tog ned honom från hans höga hästar en hel månad.
Vad har det med Perrin att göra?
Ser du den där?
Mert pekade på en vagn som vilade på skacklarna i en gränd precis framför sönerna. På flocket stod en trave om ett dussin tunnor som hölls på plats av en ensam käpp.
Titta!
Skrattande kilade han in i en knivsmedsaffär till vänster om dem. Rand stirrade efter honom och visste att han borde göra någonting. Den där blicken Matt hade fått betydde alltid att han hade någonting i kikaren.
Men märkligt nog upptäckte han att han såg fram emot det som Matt tänkte göra, vad det nu var. Någonting sa honom att detta inte var rätt, att det var farligt. Men han log ändå förväntansfullt. Ett ögonblick senare dök Matt upp ovanför honom, klättrade genom ett vindsfönster ut på affärens tegeltak med sin slunga i händerna. Rand vände blicken mot kärran igen. Strax hördes ett skarpt knakande och käppen som stöttade tunnorna gick av just när vitrockarna kom i jämnhöjd med gränden. Folk hoppade ur vägen när tunnorna med ett tomt skramlande rullade ner för skacklarna och studsade ut på gatan, stänkande lera och smutsvatten åt alla håll. De tre sönerna hoppade undan lika snabbt som alla andra och deras överlägsna miner förbyttes i förvåning. En av de förbipasserande ramlade och stängde ännu mer, men de tre rörde sig vikt, undvek utan svårighet tunnorna. Den skvättande leran som fläckade ner deras vita mantlar kunde de emellertid inte undvika. En skäggig man i långt förkläde kom utskyndande ur gränden, fäktade med armarna och skrek argt. Men en enda blick på de tre som fåfängt försökte skaka leran av mantlarna fick honom att försvinna in i gränden igen, ännu snabbare än han hade kommit ut. Rand sneglade upp mot taket. Matt var borta. För en pojke från Tjufloden hade det inte varit svårt att skjuta prick på det målet. Men dess verkan var allt han hade hoppats på. Han kunde inte låta bli att skratta. Det var som om munterheten var inlindad i ull, men det var ändå roligt. När han vände sig ut mot gatan igen stod de tre vitrockarna och stirrade rakt på honom. Så det är någonting du finner lustigt? Den som talade stod lite framför de andra. Han hade en högdragen stelmin med ett ljus i ögonen som om han visste någonting viktigt. Någonting som ingen annan visste. Rands skratt hejdades tvärt. Han och sönerna var ensamma med leran och tunnorna. Den folkmassa som hade funnits överallt omkring dem hade funnit brådskande ärenden på annat håll. Är det fruktan för ljuset som ger dig tunghäfta? Breden fick vitrockens smala ansikte att verka ännu mer infallet. Han gav svärdshjaltet som stack ut under Rands mantel en avfärdande blick. Det kanske är du som är ansvarig för det här. Olikt de andra hade han en gyllene knut under solen på manteln. Rand tänkte dölja svärdet. Men istället svepte han manteln bakåt över axeln. I bakhuvudet undrade han förtvivlat vad han egentligen gjorde, men det var en avlägsen tanke. Olyckor kan hända alla, sa han, till och med ljusets söner. Den avtärde mannen höjde ena ögonbrynet. Är du så farlig, unge man? Han var inte mycket äldre än Rand. Hägerns märke, kapten Bornholt, sa en av de andra varnande. Den avtärde mannen kastade ännu en blick på Rands svärd. Bronshägern på det syntes tydligt och fick stora ögon. Så höjde han blicken till Rands ansikte och fnös avfärdande. Han är för ung. Du kommer inte härifrån, sa han kallt till Rand. Varifrån kommer du?
Jag har just kommit till Berlon.
En pirrande rysning drog längs Rands armar och ben. Han kände sig rödblossande och varm.
Ni råkar väl inte känna till ett bra värdshus?
Du undviker mina frågor, snäste Bornholt. Vilken ondska hyser du eftersom du inte svarar mig?
Hans kamrater kom fram på ömse sidor om honom med hårda, uttryckslösa ansikten. Trots att deras mantlar var nedstängda med lera fanns det ingenting skrattretande hos dem nu. Rand var helt fylld av pirrandet. Värmen hade stigit till en feber. Han ville skratta, så skönt var det.
En liten röst i hans huvud skrek att någonting var fel. Men allt han kunde tänka på var hur full av energi han kände sig. Nästan som om han skulle sprängas. Leende gungade han på hälarna och väntade på vad som skulle hända. Vakt, frånvarande, undrade han vad det skulle bli. Ledarens ansikte mulnade. En av de andra drog svärdet så mycket att en tum stål syntes och tog till orda med en röst som skalv av vrede.
När ljusets söner ställer frågor, din gråögde tölp, väntar vi oss svar, annars...
Han avbröt sig när den magre mannen slängde en arm över hans bröst. Bornhold vände blicken upp mot gatan. Statsvakten hade kommit. Ett dussin män i runda stålkaskar och nitbesatta lädervästar. Och de bar påkar som om de visste hur man skulle hantera dem. De stod tysta och såg på från 10 stegs håll.
Den här staden har förlorat ljuset, morrade den man som hade dragit svärdet. Han höjde rösten och skrek åt statsvakten. Berlon ligger i den svartes skugga.
Vid ett tecken från Bornhold körde han ned svärdet i skidan igen. Bornhold vände blicken mot Rand igen. I hans ögon brann ett ljus av övertygelse.
Mörkvänner undkommer inte oss, unge man. Inte ens i en stad som ligger i skuggan. Vi möts igen. Var viss om det.
Han vände på klacken och stegade bort med sina 2 kamrater tätt efter. Som om Rand hade upphört att existera, åtminstone för tillfället. När de nådde den del av gatan där trängsel rådde öppnades ett tomrum runt om. Det synes av en ren händelse, precis som innan. Statsvakterna tvekade och såg på Rand, la sedan påkarna över axeln och följde efter de 3 vitklädda männen. De måste knuffa sig fram i trängseln medan de ropade
"Ge plats åt statsvakten!"
Få makade sig undan, annat än motvilligt. Rand stod fortfarande och vägde på hälarna, väntade. Pirrandet var så starkt att han nästan darrade. Det kändes som om han höll på att brinna upp. Mert kom ut ur affären och stirrade på honom.
Du är inte sjuk, sa han slutligen. Du är galen.
Rand tog ett djupt andetag och plötsligt var alltihop borta, som en spräckt bubbla. När det försvann och insikten om vad han just hade gjort vällde in över honom raglade han till. Han fuktade läpparna och mötte Märts arga blick.
Vi ska nog gå tillbaka till värdshuset nu, sa han osäkert.
Ja, sa Märt. Ja, det ska vi nog. Det hade börjat bli fullt på gatan igen och vissa av de förbipasserande stirrade på de båda pojkarna och mumlade någonting till sitt sällskap. Rand var säker på att ryktet skulle sprida sig. En galen man hade försökt ställa till bråk med ljusets söner. Det var någonting att prata om.
Drömmarna kanske håller på att göra mig galen.
De tappade bort sig 4 gånger på de vindlande gatorna. Men efter ett tag hittade de Thom Marilyn som alldeles ensam lyckades se ut som om han var en storslagen procession i vimlet. Läkaren sa att han hade gått ut för att sträcka på benen och få lite frisk luft. Men var gång någon tittade till på hans färgglada mantel förkunnade han med sin skallande stämma.
Jag är på hjorten och lejonet. I kväll och bara i kväll.
Det var Matt som osammanhängande började berätta för Thom om den dröm de hade haft och om deras oro för huruvida de borde berätta för Moraine eller ej. Men Rand föll in, för de mindes inte drömmen exakt likadant. Drömmarna kanske var lite olika också, tänkte han. Men i huvudsak var drömmarna detsamma. De hade inte hunnit långt i sin berättelse förrän Thom började ge dem hela sin uppmärksamhet. När Rand nämnde Baal Samon grep lekarna dem om varsin axel och sa åt dem att tiga. Ställde sig på tå för att titta över huvudet på folk på gatan och knuffade sedan ut dem ur vimlet till en återvändsgränd
som var tom, så när som på ett par spjällådor och en utmärglad gul hund som låg och kurade i kylan. Tom stirrade ut på gatan, såg efter om någon tänkte stanna och lyssna innan han vände sig mot Rand och Matt igen. Han spände sina blå ögon i dem, men sneglade hela tiden mot grändens öppning. Säg aldrig det namnet när främlingar kan höra. Hans röst var låg men uppfordrande. Inte ens där främlingar kanske kan höra. Det är ett mycket farligt namn, även om inte ljusets söner går omkring på gatorna. Matt fnös. Jag skulle kunna berätta för dig om ljusets söner, sa han med en syrlig blick på Rand. Thom brydde sig inte om honom. Om bara en av er hade haft den här drömmen. Han drog sig ursinnigt i mustaschen. Berätta allt ni minns av den, varenda detalj. Han fortsatte att vaksamt hålla utkik medan han lyssnade. Och han namngav de män som de hade använt, sa Rand till sist. Han trodde att han hade berättat allt annat. Gwer Amalessen. Rowling Svartbane. Javian, tillade Matt innan han kunde fortsätta. Och Jurien Stenbåge. Och Logan, avslutade Rand. Farliga namn, muttrade Thom. Det kändes som om blicken borrade in sig i dem, ännu vassare än innan. Nästan lika farliga som de andra, på olika sätt. Alla är döda nu, utom Logan. Vissa har varit döda länge. Raoulin Svartbane är nästan 2000 år. Bäst att ni inte nämner namnen högt, ens när ni är ensamma. De flesta människor känner inte igen dem, men om fel person råkar höra. Men vilka var de, sa Rand. Men, mumlade Thom. Män som fick himlens pelare att skälva och världens grundvalar att darra. Han skakade på huvudet. Det gör detsamma. Glöm dem. Det är stoft och aska nu.
Blev det använda som han sa, frågade Mert, och dödade?
Man skulle kunna säga att vita tornet dödade dem. Det kan man säga. Thom bet ihop tänderna ett ögonblick och så skakade han på huvudet. Men använda? Nej, det tycker jag inte. Ljuset ska veta att många ränker utgår från Amerlin-tronen. Men det tycker jag inte.
Mert rös.
Han sa så mycket. Vansinniga saker. Allt det där om Luce Therin Frändebane och Arthur Hökvinge. Och världens öga. Vad i ljusets namn ska nu det vara?
En legend, sa lekaren långsamt. Kanske. En lika stor legend som den om Valeris horn, åtminstone i gränslandet. Där uppe drar unga män ut för att leta efter världens öga, på samma sätt som unga män från Ilien letar efter hornet. Kanske en legend.
Vad ska vi göra, Thom, sa Rand. Ska vi berätta för henne? Jag vill inte ha fler sådana drömmar. Hon kanske kan göra någonting.
Vi kanske inte skulle tycka om det hon gjorde, muttrade Mert. Thom skärskådade dem, tänkte efter och strök sig över mustaschen med knogen. Jag tycker att ni ska tiga, sa han slutligen. Berätta inte för någon, åtminstone inte just nu. Ni kan alltid ändra er om ni måste. Men när ni väl har berättat är det gjort, och då är ni värre bundna än någonsin till henne. Plötsligt rätade han upp sig och hans kutryggighet försvann nästan. Den tredje pojken, sa ni att han hade samma dröm? Har han bett att hålla tyst?
Det tror jag, sa Rand, samtidigt som Matt sa. Vi var på väg tillbaka till värdshuset för att varna honom.
Ljuset givet att vi inte kommer för sent. Med manteln fladdrande runt vadorna och lapparna flaxande i vinden stegade Thom ut ur gränden och såg sig om över axeln utan att sakta in stegen. Nå, har era fötter fastnat i marken? Rand och Matt skyndade efter honom, men han väntade inte på att de skulle hinna i fatt. Den här gången stannade han inte när folk lade märke till hans mantel eller när han hälsades som lekare heller.
Han gick genom de myllrande gatorna som om de vore tomma, och Rand och Matt småsprang i hans kölvatten. På mycket kortare tid än Rand hade väntat sig kom de fram till hjorten och lejonet. När de just skulle gå in kom Perrin utrusande. Han försökte slänga manteln över axlarna medan han sprang och ramlade nästan i sina ansträngningar att inte törna in i dem. Jag var på väg ut för att leta efter er, flämtade han när han hade återfått fotfästet. Rand grep honom i armen. Har du berättat för någon om drömmen? Säg att du inte har gjort det, befallde Mert. Det är mycket viktigt, sa Thom. Perrin såg förvirrat på dem. Nej, det har jag inte. Det är inte ens en timme sedan jag gick upp ur sängen. Han sjönk ihop. Jag har skaffat mig huvudvärk på att försöka låta bli att tänka på den, än mindre prata om den. Varför berättade ni för honom? Han nickade mot lekaren. Vi var tvungna att prata med någon för att inte bli galna, sa Rand. Jag förklarar senare, tillade Thom med en menande blick på de människor som gick ut och in på hjorten och lejonet. Som ni vill, svarade Perrin långsamt, men han såg fortfarande förvirrad ut. Men så tog han sig plötsligt för pannan. Ni fick mig nästan att glömma varför jag letade efter er. Inte för att jag inte önskar att jag kunde glömma det. Ninive är inne på värdshuset. Blod och aska, tjöt Mert. Hur tog hon sig hit? Moraine, färjan. Perrin fnös. Tror ni att sådana småsaker som en sänkt färja hejdar henne? Hon drog ut högtorn. Jag vet inte hur han tog sig över floden igen, men hon sa att han gömde sig i sitt sovrum och inte ville gå i närheten av floden. Och hur som helst förmådde hon honom att hitta en båt som rymde både henne och hästen och att ro henne över själv. Hon gav honom bara tid att hitta en av sina halare som kunde ta det andra årparet. Ljus, sa Mert andlöst. Vad gör hon här, ville Rand veta. Både Mert och Perrin gav honom en föraktfull blick. Hon kom för vår skull, sa Perrin. Hon är tillsammans med mor Alice just nu. Och det är så frostigt där inne att man bara väntar på att det ska börja snöa. Kan vi inte helt enkelt gå någon annanstans ett slag, undrade Mert. Min far säger att det bara är idioter som sticker handen i getingbon innan de absolut måste. Rand inflikade. Hon kan inte tvinga oss att komma tillbaka. Vinternatt borde ha räckt för att få henne att förstå det. Om hon inte begriper så får vi se till att hon gör det. Mert höjde ögonbrynen allt mer för varje ord, och när Rand tystnade gav han till en låg vissling. Har du någonsin försökt få Ninive att förstå någonting hon inte vill förstå? Det har jag. Jag tycker att vi håller oss borta till i natt och slinker in då. Efter det jag har sett av den unga damen, sa Thom, så tror jag inte att hon kommer att lugna sig förrän hon har fått säga sitt. Och om hon inte får göra det snart, kanske hon väsnas tills hon har dragit till sig en uppmärksamhet som ingen av oss vill ha. Det fick de allihop att tystna. De utbytte blickar, tog var sitt djupt andetag och marscherade in som om de skulle möta troll ocker.